lyssnar på Tyresradion 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Här ska du få höra en pigg dam 90 plus som praktiskt taget föddes in i folkdansen. Hon berättar om hur det var att vara ung på 40-talet, hur det kulturella folkdansgillet bildades och när Solsäter byggdes, med mera, möt Ulla Björklund. Och då säger jag välkommen.
Ulla Björklund, ja.
Ulla Björklund heter du och ja. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är ett gillebarn kan jag väl säga i allra högsta grad.
Ja.
Så att mina minnen blir mest ifrån kulturella folkdansgillet.
Ja, det ska bli kul att höra. Ja. Du, är du född i Stockholm?
Jag är född i Stockholm på Söder. Först på Gotlandsgatan, sen Görgatan.
Och dina föräldrar hade ett stort hyreshus där?
Ja, de hade hyreshus där på Ringvägen, Renfarnasgatan, Gotlandsgatan. Så de hade flera hus alltså på där.
Vad kallade ni huset?
Förlåt?
Vad kallade ni huset?
Vi kallade det för Gillehuset faktiskt.
Ja, hur kommer det sig?
Ja, och det berodde på att så fort det blev en lägenhet ledig så var det alltid någon gillare som sa Gunnar, har inte du någon lägenhet? Men jag vet inte var jag ska bo. Det var väl både si och så för pappa, för att gillarna, det var ju kompisar i föreningen, så att de ansåg tydligen att de hade lite större rättighet att begära både det ena och det andra, så att han var glad att kunna hjälpa dem, och framförallt ungdomarna då som inte hade någonstans.
Min man har ju bott i det huset.
Ja, det har han gjort. Ja.
Ringvägen...
Ja, 1961.
1961? Ja, det var det.
Ja,
det känner jag
ju. Ja, ja. Det var. Och Portvakt blev också en av gillemedlemmarna, Arenborn, de bodde också där.
Mm. Och du är uppvuxen i det huset?
Jag är uppvuxen i det huset, ja. Vilket... Ända till jag var 15 år. Och jag ville absolut inte flytta. Jag tyckte att flytta till Gökgatan, det var långt alltså. Det kunde man inte tänka sig. Så jag var väldigt, väldigt pressad. Och det var 41.
Ni hade den fina parken utanför också.
Ja, Ringviksparken var det, och vi kallade den för gropen. För det var ju en grop ner där parken var. Mm. Så där man åkte kana på vintrarna. Och det gällde att kunna stå i båda uppe från den ena höjden till den andra. Ja.
Du gick i skolan någonstans i närheten där då?
Ja, Katarina skola. Den jag kunde tränga in mig mellan gallret där genom staketet.
Så det var en genväg?
Ja, så jag gick rakt över, rakt över gatan. Och slippa springa runt till Nytorget.
Mm. Vet du, i den skolan har jag gått med läkemedel, stora kassar till tandläkaren, skoltandläkaren.
Ja, ja.
För jag gick elev på apoteket Ödland på Ringvägen 151.
Ja, just det. Ja.
Ja. Ja. Men där gick du i skolan.
Ja. Och då gick man, det var Malongen kallar vi den.
Ja, det har jag hört. Malongen.
Malongen, ja.
Hur kommer det av?
Jag tror att det var någon fransman, så att det är förvanskat genom det. Och sedan, och då gick man, första klass tror jag gick i övre delen av skolgården. Och sen gick jag ner i gruppen där Malongen, där tandläkaren var höll till då. I Nytorget, och sedan... Tredje året gick jag upp igen och sen var det fjärde året ner i Malongen igen.
Hur många år gick det där? Var det,
ja, det var första fyra åren i folkskolan som man då kallade det.
Mm.
Sen flyttade jag till Högmässgatan, mitt emot Södra Latin, deras skolgård. Och det var en flexskola som hette Lyckoska flexskolan. Som
Södra Latin hade bara killar.
Och de hade bara killar. Och de stod och tittade över staketet där in i vår skolsal som de distraherade oss ganska bra på lektionen. Och sen hade vi förresten gymnastiken, för det var en så liten skola. Så det fick inte rum i gymnastiksal. Så vi hade
väl
gymnastiken i Södra Latin också.
Jaha, jag tänkte säga, då tittar de väl ändå mer.
Ja, just det. Så de inte... Där gick jag bara fyra år, de tre sista i normalskolkompetensen då. Det är ju sju år i flickskolan.
Ja,
så gick jag i Vittorska samskolan upp på Östermalm.
Det gjorde du?
Ja.
Det var fint värre.
Ja, och ja. Ja, det var till mammas glädje. Hon hade hoppats på mycket där.
Och så hittade
din man. Och så hittade jag en arbetare från Söder.
Ja. Men före dess så hann du jobba någonstans?
Ja, jag var på elverket. Pappa var ju på gasverket. det var gasrationering på gasen. Och då fick man poletter.
Och så hade man en grej på väggen i köket och stoppade
en meter,
dem.
En meter.
Ja.
Ja. Och där skulle man då stoppa ner poletterna. Och då räknade man ut det på hur stor lägenheten var. Och hur många personer som var.
Så där fick du sitta och räkna?
Och då fick jag sitta och räkna. Både på arbetet och när man kom till hem till folk.
För de ville veta då?
De ville veta. De var rädda att de hade förbrukat. För då stängdes gasen av.
Ja.
Om man inte hade poletter så man blev tilldelad. Nej, den gick nog så länge man behövde den. Och sen det som var tog gasen slut.
Ja, och sen fick man stoppa igen till om man,
ja,
om man hade.
Ja, just det.
Jaha, då satt du på elverket och räknade på gasen.
Ja, just det. Och sen min sista arbetsplats var också i kommunaltjänst. Det var fastighetskontoret på personalavdelningen där. Mm-hmm. Men det har naturligtvis förekommit många arbetsplatser emellan där.
Ja, vad då till exempel?
Ja, till exempel barnavårdsnämnden. Och då var jag på barnbeklädnad.
Jaha, så då behövde inte handskas med barn som behövde flyttas?
Som folk som behövde. Det var de som inte var bemedlade tillräckligt, utan man fick dem en rekvisition att gå på pub och köpa utkläderna. Och då hade barnavårdsmannen först varit hemma och sett vad de behövde av kläder. Jaha. Och sen var det speciella föreskrifter vad de fick köpa och inte. Så pub ringde ofta och sa, här vill de köpa seglarkostymer, får de göra det? Nej, det får de inte göra. Utan det skulle ju vara praktiska kläder och skulle gå och tvätta. Och
de fick inte välja själva?
De fick inte välja själva, nej. Och många ville ha sidentecken och det fick de ju inte, utan då var det istället filtar som gick och tvätta.
Var det så att det var bara vissa kläder de kunde få så att alla kunde se att den där har fått sina kläder på pub?
Men det var inte som det var när jag gick i småskolan. Där såg man ju direkt om det var för fattigvården. För där hade jag två klasskamrater, ett tvillingpar, och de fick ju för fattigvården. Så alla såg direkt att det var, här kunde de inte, för det, i och med att det var på pub de köpte, så var det ju de varor som fanns där.
Just det.
Så där kunde man nog inte se att det var fattigvården som de hade klätt in.
Hur länge var du där?
Ja, det var bara 3 år som jag var där, ja. För att det var ganska långt, jag låg nere vid Norra Bantorget då. Och jag ville komma närmare.
Du bodde på Söder då fortfarande?
Ja.
Mm. Vad blev det sen då?
Ja, om det var precis rätt ordning, nu vet jag inte. Utan det var Reiraskolan bland annat. Och den ledde ju Kungsholmsskola. Och det var en försöksskola.
Eiraskolan?
Eiraskolan, ja. Härmetagatan.
Vad var det för försök?
Ja, det var alla lärare där var skolkonsulenter. Och man skulle bland annat införa att man läste i 3 skift. Man skulle inte ha rast mellan, utan man läste 3 lektioner på en gång.
Och sen en jätterast då?
Ja, just det. Ja. Och det gjorde att då svarade man in så mycket, så jag var den första skolan som hade fria lördagar.
Vilket år ungefär var det?
60-70.
För
Ola var 9-10 år. Jag flyttade över honom till Eira skolan de år jag var där.
Ja, på 60-talet.
För att han inte skulle vara ensam på Söder. Mm. Utan jag skulle ha lite koll vilka klasskamraterna tog med hem och sånt där.
Mamma har koll.
Ja, så var det. Och sen var det första dureformen som gick i skolan också.
Det var Bror Rexed.
Ja, just det.
Kommer jag ihåg.
Ja, och den införde de också på Eira skolan. Så lärare och elever skulle säga du till varandra. Och de flesta elever som gick där, det var ju från Normelarstrand och sånt där. Och läkarfamiljer och allt vad det var. De föräldrarna tyckte inte det var trevligt att barnen fick säga du till lärarna. Utan allmänt till vuxna. Så de var inte så glada, men eleverna utnyttjade det till fullo.
Det var Eira skolan?
Ja, och sen kom vi till hälso- och sjukvårdsnämnden. Och där var jag på avdelningen som prövade fria sjukresor. Ner till Spanien och Jugoslavien, som det hette på den tiden. Ja. Så att de prövades de med läkare och skriftligen utreddes ordentligt. De skulle ha rätt att åka på semester. Och efter det så var jag på Bonniers inkassoavdelning.
Inkasso?
Inkassoavdelning, ja, monitor heter det. Och där tog man tillbaka böcker. Vi krävde in böcker som de inte kunde fullbetala. Och där hade vi ju 40% i personalrabatt. Så jag
inköpte. Du köpte på dig?
Ja, så Sven undrade, vi var förlovade på den tiden, Sven undrade, tycker du inte att ska hela lönen verkligen gå till inköpa böcker? Behöver vi inte lakan och handdukar och sånt där också som ni förlovade?
Och en bokhylla?
Ja, bokhylla hade det. Så dess har jag varit verkligen frälst på böcker, så jag var det på Bonnier. Ja, sen kom jag till ett annat Nacka-projekt. Jag hoppade på sådana där saker som var nya och spännande, vet du.
Ja.
Och det var Nacka-projektet ute i Nacka sjukhus. Och där var det att för psykiskt sjuka. Och där hade de kommit på den idén att det inte var bara läkarna som skulle se hur pass sjuka de var. Utan där var även sjuksköterska och vårdare, till och med kontorspersonalen skulle vara med och bestämma och tycka till. Så varje måndag hade vi, hela förmiddagen gick åt till att gå igen fallen och vad alla tyckte och tänkte om det hela. Ja, men det som jag nog tyckte var trevligast att komma ihåg med glädje, det var Södersjukhuset, pastorsexpeditionen på Södersjukhuset. Och det var väl med all den personkontakt som man fick i livets alla skeden. Ja. Det var ju både födda och döda.
Så det fanns pastorsexpedition där?
Ja, den var inrättad. Och en särskild tjänst inrättad. Det tillhörde låg under Höga Lids församlings. Så att pastor Tony Trén blev den första sjukhusprästen som hade tjänst. Så det var min chef då. Då skulle jag upp på alla avdelningar. Både BB-avdelningar, det var 4 BB-avdelningar, och hämta journaler på nyfödda. Och sen skulle de skrivas in i stora liggar i födselboken.
Med vacker handstil förstås.
Ja, jag hade faktiskt stort drag i handstil.
Ja, då var du rätt person för det,
ja,
där.
Så att det var kanske mycket det jag tyckte om att skriva. Och där fick jag utnyttja min handstil. Mm. Och på pressbetygen skulle jag skriva in. Vi hade dop 2 gånger i veckan. Det var så pass mycket barn, 10 barn varje tisdag och fredag som döptes i salen där, i dopsalen. Där var jag 7 år var jag.
Jaha.
Och sen skulle man upp på avdelningen och hämta döjournalerna också och skriva in dem i döligaren. Och sen hade man då kontakt med begravningsbyråerna också. För man måste ju ha mycket papper när man kommer till jorden också. Ja. Så då kom alla Stockholms begravningsbyråer. Hade jag en kö där som satt och väntade på att få papper utskrivna. Så att när man gick på stan så var det inte ovanligt att en begravningsbil kom förbi och tutade och vinkade.
Ja. Så det var lite märkligt.
Ja, men som sagt var Tony var min chef där, Tony Trén. Och han köpte bland annat Hönspelles stuga. Så vi kallade det för prästgården efter honom sen.
Hönspelles hus, det är ett litet hus som ligger i närheten av Solsäter. På Själsätravägen på höger sida när man kommer ifrån Solsäter. Ett litet grått hus med gräs på taket. Och det ligger fortfarande kvar där. Alldeles i hörnet med Pelles väg. Det var Hönspelle det.
Sen när det blev vatten och avlopp där så flyttade hans dotter in. Och jag tror att hon bor kvar ännu där ute.
Det är en ganska liten stuga där.
Ja, ja. Så att den blev då.
De byggde ut kanske.
Ja, de byggde ut. Precis som alla andra som flyttade ut permanent så byggde de ut till dubbla storleken.
När slutade du jobba? Var det när Ola var född?
Nej, då gjorde jag uppehåll på 3 år och var hemma i 3 år. Men sen, jag slutade faktiskt 84 för då gick jag i sjukpension. Så jag gick när jag var 58 år, men jag gick med sjukpension då till jag var 65.
Men du har ju stort sett jobbat utanför hemmet hela livet.
Ja, det har jag gjort.
Ja. Fram till dess.
Ja, ja.
Ja.
Så var det, ja.
Vad gjorde du på fritiden?
Ja, då var det... Jo, vi var mycket, mycket ute och gick.
Och dansa att,
ja,
kanske?
För, ja, dans framför allt. Den hade jag ju med mig ända sedan jag var 4 år. Ja. För i och med att jag födde föreningen kan man väl säga. För pappa var med och grundade föreningen i 1914.
Och föreningen, det är kulturella folkdansgillet.
Ja, just det.
Som finns, ja, än idag.
Ja, ja. Så att...
Så du har varit med på danser sen innan du var född nästan?
Ja, jo, det har jag.
Och det fortsatte?
Ja, det har jag varit. Och det fanns ett barndans, då hade vi ett barnlag också från 29 till 34. Hade vi ett barnlag som övade på Södra Latinius. För Södra Latin var det stället där vi höll till med sankväm och där vi hade nybörjarkurser och sånt.
Det är så vacker byggnad också.
Ja, nu, jo, ja. Utan, om vi säger att nybörjarkursen till exempel, det var där jag träffade min man.
Jaha.
Ja, för varje år när det startade bussen så gick man ner för att titta om det var något som såg trevligt ut.
Och det var det.
Och det var det. Och då fanns det för en pojke och han var med i scouterna, i scoutkuren där på Hornsgatan, Stockholms scouter. Så att de var ett helt scoutgäng som kom in samtidigt då. Så det gjorde ju att gick i sällskap kan man inte säga just då. Vi var ju ett helt gäng som hängde ihop. Och det var sen 40 år. Och de var ju vana ute och skog och mark. Så varje söndag träffades vi vid Sucken och Len. På,
ja, just det. Sucken hette det. Fast det Åhå.
Ja, just det.
Och Lenholm hette det
då. Ja, ringde i Götgatan. Ja. Och sen gick vi ut genom skogarna och de hade ett skapställe nere vid Drevviken i Orhem.
Jaha.
Så att så var det med det.
Det var ganska långt att gå.
Ja, men då var inte några sträckor. Jag brukar ibland fundera. Man gick ju nästan mest jämt.
Mm. Och det finns ju så många vandrarvisor sedan den tiden.
Ja, det gör också, ja. Ja. Så att man... Och aldrig hälskapterna har ju väldigt många visor också.
Och dina föräldrar var allt som är i kulturella folkdansgillet.
Ja.
Och så kom de på att de ville ha någon bättre lokal än Södra Latin.
Ja, de var också ute och vandra. De var, gick varje söndag också ut och vandra. Men så kom de under 15, de bildades ju 14. Och när vi hade kommit till 1916, då tyckte de att ska vi inte ha något särskilt ställe, plats? Vi vet inte varför vi ska gå på söndagarna och hur det är. Och där vi kunde vara själva och koka vår te och vår choklad och vad det nu var som satt. Då fick de se en annons i Dagens Nyheter om en mark som var till salu ute vid Tyresö. En dam som ägde det. Och de kontaktade henne och det passade dem bra. Och det var det som ligger i den tomt som nu ligger högt uppe vid Långsjön på ett berg.
Och heter?
Ja.
Solsäter.
Ja, just det.
Så vackert namn.
De döpte till det för att det blev ju en glimte.
Hur gick det till när de byggde?
Ja, de fick ju forsla. Det fanns ju ingenting.
Det fanns inga bussar eller någonting?
Inte bussar. Och knappast vägar heller. Uh-huh. För att det var som det Måndalsvägen till exempel hade en grind för att inte korna skulle kunna komma ut på vägen. Och Långsjövägen fanns inte då, utan det var bara Måndalsvägen som fanns då.
Hur fick de ut all material som de skulle bygga?
Det fick de forsla till Drevvikens järnvägsstation.
Och med sen tåg fick man, först?
Ja, och så fick man där...
Men då, Drevvikens tågstation, den låg på andra sidan Drevviken jämfört med?
Ja.
Inte i Tyresö alltså? Nej. Och där lastade man dem till?
Till båtar. Och med båtar över Drevviken genom Gudeå och sen till Långsjön.
Och det gick att ta båtar genom Gudeå då?
Ja, ja. Men det var ju roddbåtar alltså det här som var...
Oj, det är ganska stora stockar på Solsätershuset.
Ja. Det var en lång rad av roddbåtar ibland. Allra helst om vi skulle ha några fester sen där ute. Då fick man ju hämta folk, gästerna, vid Rövike station och sen sätta dem i roddbåtar. Så det kunde vara 4-5 roddbåtar efter varandra.
Vad trevligt. Ja. Lång karavan.
Ja.
Och när ni skulle ut till Solsäter, det var bara att gå?
Ja, det, antingen det eller gå då. Man gick ju... Man tog, ja, nej, det var inte tunnelbanan. Ni kom nej. Då till Skarpnäck.
Nej. Nej, men det gick en som är spårvagn 8 gick till Skarpnäck.
Ja, 8 gick till Örby, ja.
Nej, till Skarpnäck.
Så Skarpnäck var det, ja. Just det. Så då gick vi från Skarpnäck. Det var den närmaste färdväg vi hade.
Det tog, ett, det tog ett par timmar där.
Ja, en och en halv, högst 2 timmar tog det. Gå igenom. Och då var det ju inte så mycket bebyggelse. Det gick ju gå bra genom skogen också. Mm. Det fanns ju inte tomter då som man behövde ta hänsyn till, utan det var bara att traska på.
Vilket år började ni bygga? Ni säger jag, du var inte född på den tiden. Men nej, vilket år började de bygga så?
De började med stugan 20.
Jaha, och när blev den klar?
Den blev klar, 22 blev den klar.
Och det var snabbt, det tycker jag.
Ja, så att det, pengarna tog slut där. Men som tur var det en som var medlem, en börsdirektör, Belfrag. Och han gick i god man för gillet. Så vi fick lån som sen blev betalda på 40-talet, tror jag, färdigbetalda. Mm. Då kunde de fortsätta bygget. Och då var det ju också när de hade semestrat, pojkarna och gillepojkarna. Så till största del så var det gillepojkarna som byggde det. De hade... En var gillepojkar, han var inom byggbranschen, om han var byggmästare redan då vet jag inte, Daniel, men som var förman för det hela. Och sen var det gubbarna runt omkring, det var någon bergsprängare, Örn, och sen var det en som heter Långsjödalspelle. Han var en av de 3 torpar som redan fanns på plats, annars var det obebyggt där ute.
Ja.
Och han var handklangare och det var så ungefär som
vilket
det var.
Vilket äventyr!
Ja, ja. Men och bara få upp det är ju en backe. Ja. Så nu sista åren åker ju inte jag upp för backen. Och då pustade också med Gellemän när man sa, tänk när vi blir 50 år, nu ska vi åka upp för backen och så.
Ja.
Men när man är 92 år som jag, då kan man inte längre upp för den branta backen, utan då har de fått satt med rullstol.
Men nu finns det ju hjälp med det. Ja, ja. Men du, hur fick ni upp alla stora stockar upp för backen?
De drog, de hade någon vinschspelande.
Var det någon häst kanske som drog?
Ja, Långsjödalspel hade ju häst som man stod till med förfogande till, så att det var det också. Och sen hade de ett vinschspel också som de ersatte upp. Och först i början hade vi 12-tak också, det var väldigt fint. Och det var ju rena skassstugan. Men det var en arkitekt som heter Ruskog. Och han var lite fornordisk stil och lite dalastil, men det var inte...
Egen stil?
Ja, det var en egen stil. Men det påminner lite om Högroft.
Det finns ett litet hus där nere vid dansbanan. Det har väl fortfarande något torvtak?
Ja, det har det, ja. Både kaffeserveringen har väl grästtak. Där låg gamla dansbanan.
Ja.
Den blev för liten. Så där som kaffeserveringen nu är, där är låg gamla dansbanan.
Ja.
Som första åren. Och första åren som vi hade fester, det var 1923. Men då hade vi köpt till även Sjöängen och Gyllängen. Den ingick inte då till början med.
Det är tvärs över nuvarande Långsjövägen nere mot vattnet.
Ja, det är där i Sjöängen, ja. Och Gyllängen är ju där som vi har våra midsommarfester.
Ja, just ja.
Ja, men där ingick inte i första köpet då, 1916.
Men ni hade råd i alla fall att köpa allt det där. Tycker jag är otroligt. Ja, ni fick ett banklån, sa vi.
Ja, vi fick ett banklån genom Belfrag då. Ja. Belfrag,
så sen köpte ni lite mer mark där alldeles intill.
Ja, sen fick vi höra att Gyllängen då, som är mellan själva Gillestugan och Soltepperna, som det här sen hette, som blev en förening. Där skulle det bli tvättinrättning. Precis som i Gudån så hade det varit, de hade tingat på att få köpa marken. Och en tvättinrättning mitt i alltihopa i vår verksamhet, det ville vi inte ha. Utan då gick de medlemmarna ihop och sen med gillet. Och sen var det 13 medlemmar som ställde sig i inköpet. Och sen köpte vi mark så räckte till 13 tomter.
Och vad gjorde ni på tomterna?
De tomterna, för det första, så lottades de ut. För att det inte skulle bli, vad heter det, ojämnt.
Slagsmål.
Ja, just det. Bara för att det var ju sjötomter, 2 sjötomter. Och sen var det 2 skogstomter, högt och bergstomter. Och sen var det resten runt Gillängen då.
Och vad kallade ni dem där? Ni byggde hus på de där små tomterna?
Ja, då bildade de föreningen Soptäpporna.
Soptäpporna, det låter ju så gulligt.
Soptäpporna, ja. Det är lika idylliskt som Tjorven, höll jag på att säga.
Du har hört Ulla Björklund som har dansat hela sitt liv i kulturella folkdansgillet. Ulla hade så mycket att berätta att det inte rymdes inom en halvtimme. Fortsättningen kommer att sändas om 3 veckor på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då! Musiksnuttarna som hördes i programmet är Västgötapolska med Skansens folkdanslag och Vi går över dagstänkta berg, inspelning Folkton från Hälsingland.